I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Skam och skuld. Är det bu? Eller är det bä?
Skam och skuld, är det någonting som tynger oss? Någonting som får oss att göra saker av fel anledning, och ja, spontant låter det ju negativt, så man tänker att är det någonting vi behöver eller bör göra oss av med?
Ja, eller är det fenomen som hjälper oss att hålla kursen i livet och hjälper oss att hålla ihop våra samarbeten? Kanske är det till och med det här som hjälper till att få mänsklighetens sociala kitt att få fungera. Det här ska vi djupdyka i idag.
Och det här är Health for Wealth, och i över 6 år nu har vi poddat om att må bra på jobbet, eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och alla sorters medarbetare såklart. Ja, det här med skam och skuld, Ann-Sofie. Jag kastade upp en idé för dig nyligen. Och så sa jag så här att när jag växte upp, eller som ung, så tänkte jag på de här begreppen skam och skuld som något jättedåligt, något svart och mörkt. Jag tänkte på hur människor i gamla tider satt i kyrkan och hade den här känslan av att liksom Gud var någonting argt som skulle straffa en om man inte gjorde rätt hela tiden. Och min bild då var att nej, men det här med skam och skuld, det ska vi väl ändå göra oss av med, så vi kan vara fria människor. Men sen har jag lärt mig...
Jag tänker att det där i kyrkan, jag tänker jag ser bilden framför mig. Varför höll man på med det? Jo, men det var ju för att våga inte liksom bete er illa. Alltså det var ett sätt just att hålla folk inom skacklarna på något sätt i samhället. Ja, fortsätt.
Ja, men precis. Vi kan ju hitta en massa anledningar till det där. Och nu ska vi väl säga att det finns massa positivt med kyrkor och religioner och sådär. Men det där är väl en av de absolut sämsta sidorna. Att man har använt religion som ett maktinstrument. Håll dig på mattan.
Ja, precis.
Ja, gnäll inte på din roll i livet. Du är fattig, men du ska alltid vara fattig, för så är det bara. Eller hur? Och det är väl den där bilden.
Ja, jag tänker att en predikan idag låter inte så på samma sätt och lika mycket kanske som det här exemplet som vi drog, som är förmodligen mer liksom bakåt i tiden. Att, kanske mer kopplat till liksom, bikta sig och berätta om dumma saker man gör och skällas ut för att hålla sig som sagt inom sociala normer på den tiden så att säga.
Nej men precis, vi hade ett helt annat sätt att fördela makt då än vi har nu. Och vi visste inte lika mycket som vi vet idag om hur människor funkar. Men det som jag har liksom snappat upp under vägen de senaste årtiondena, en sån här grej som har legat i bakhuvudet hos mig, det är hur jag har förstått från psykologer bland andra att det här med skam och skuld, det är ju mekanismer som också hjälper oss i livet. Att vara sociala varelser som kan fungera i grupp.
Mm. Precis, att de här känslorna, de bör ju dyka upp när vi gör någonting som inte är bra. Är det så du tänker?
Exakt, så att jag har gått från den här mörka bilden av skam och skuld som någonting gammalmodigt och unket, liksom fel sorts instrument, att vi borde leva våra liv på ett annat sätt, till att inse att i en social grupp där ingen någonsin känner skam, ja det blir ju väldigt konstigt också. Jag menar om jag råkar ha om jag är hemma hos dig och du bjuder mig på lunch. Och så går du på toa. Vi har käkat och jag ska hjälpa till att diska. Ja, så tappar jag en jättefin kaffekopp i golvet. Eller den kan vara ful för den delen också. Och då är det väl ändå ganska bra att jag känner att nej det här var inget bra. Alltså det är väl ändå... Ja, är det skam eller skuld? Mm. Vad känner jag där, Ann-Sofie?
Ja, men det jag tänker, för det här var verkligen något jag behövde reflektera över, skillnaden däremellan. Förhoppningsvis tänker jag att du känner dig, om jag älskade den här koppen, så känner du dig skyldig, för du hade sönder den. Mm. Så du känner dig skyldig och du vill be mig om ursäkt och du kanske vill försöka kompensera mig för den. Men om du där känner skam, då går ju du med på dig själv och säger så här... Och det kanske man gör i stunden lite slentrianmässigt. Herregud vad jag är klantig. Jag tappar alltid saker. Men om det är skam på riktigt, då går ju du på dig själv och känner att jag hade sönder den här och jag är dålig. Jag är klantig. Mm. Och det är där jag tänker att skulden... ja men fast det här blir väldigt intressant. För skulden gör ju att jag kanske tröstas av att jag ser att du ångrar det här. Du är ångerfull. Men jag skulle inte vilja att du säger så att jag är så fruktansvärt dålig. Då skulle jag ju säga emot dig. Men om du konsekvent är slarvig och tappar dyra muggar hemma hos folk överallt och bara i stunden säger så här, förlåt, jag kompenserar dig, då sker ju ingen förändring. Men om du börjar känna lite skam där att men jag går ju runt och har sönder saker för folk. Jag har svårt med gränsdragning mot att skammen där skulle ju faktiskt kunna få dig att fundera på hur ska jag se till att jag inte beter mig så här klantigt. Men då är vi fortfarande inne på att du kanske klarar av det utan att säga till dig själv att du är dålig, eller?
Ja, men precis. Det känns som att vi har en Pandoras ask här som vi försiktigt ska kliva ner i ett steg i taget. Och jag tänker att vi kanske behöver backa till att prata om normer. För att det här sociala samspelet ska funka behöver vi ha någon slags regler som vi är överens om. Och då får vi väl ändå säga att i de flesta mänskliga sammanhang så är det så att om jag kände något som är någon annans, ja, då bör jag be om ursäkt och ersätta på något sätt det här för dig. Mm. Om man vill börja där.
Ja, det är inte något man gör. Det är inte socialt accepterat att ha sönder saker.
För jag menar, apropå gamla tider kan man väl gott och väl säga så att i andra tider och möjligen i andra samhällen än det vi lever i, kanske det är okej för vissa personer att ha sönder saker. Att till och med ha sönder människor. Eller hur? Men om vi tänker oss de rättesnören vi har i Sverige idag. Ja, men för att ett samspel ska funka så behöver vi ha några sådana grundregler. Och det är också det vi lär våra barn.
Mm.
Att har du sönder något så ska du berätta det. Du ska be om ursäkt. Och sen så ska du gottgöra det på något sätt. Om du älskade den här muggen och det inte går att hitta en likadan, ja, då får jag ju fråga dig, hur vill du att jag ersätter dig? Vad kan jag göra? Men om vi säger så här, okej, det börjar ju med normerna. Utan att vi har dem på plats så kan det inte finnas skuld. Och det kan inte finnas skam heller. Men det här är ju som grundläggande grejer. Vi människor är ju sociala varelser och det är något som kännetecknar oss som varelser.
Får jag ta ett exempel där? På, för nu precis det där att det här Jag ser en bild att de här skamkänslorna som jag kan få och vi kan få, de är när jag är ute i tassemarker där jag rör mig utanför normer. Antingen normer, men det som jag tycker är intressant och som jag tycker är väldigt relevant för vårt ämne och, eller för den här podden. Det är ju till exempel, nu när vi spelar in det här så är det på hösten, det är snart Halloween och sen är det jul. Och jag känner att jag får hela tiden vilja rucka på normer som har att göra med vad jag gör för till exempel mina barn och vad jag gör kring de här högtiderna. Där normen är att det ska pyntas och det ska ditten datten. Och då, ska jag säga så jag liksom uttrycker mig rätt här. Och då kan jag ju känna att jag börjar röra mig mot en känsla av skam. Inte skuld utan skam där jag skäms för att jag inte är en bra mamma. Om jag inte har gjort X, Y, Z kring de här högtiderna. Och de normerna. Tänker jag, och det blir ju väldigt subjektivt, tycker jag ju att jag vill ha hjälp och rucka på dem så att det inte ska kännas skamfullt att inte ha gjort hembakt, att inte förstår vi ut efter.
Ja,
och sen
absolut.
Så finns det ju andra, liksom att jag tänker att vi lär barn till exempel också att man inte pillar i näsan eller bordskick, och sen att då blir de påkomna till exempel med dåligt bordskick, så skäms man lite grann. Man känner en skam för att man kommer på sig själv med att betett sig på ett sätt, men så här gör man ju inte. Nej, ja, men, så att det precis. Är liksom flera, ja, de hjälper oss och i vissa fall så skulle vi behöva putta på normerna, tycker jag, och tror att jag får medhåll från vissa.
Nej, men exakt, så att vi sa i introt, är det här bu eller bä, och det är väl lite både och. Det här, de här mekanismerna får vi väl ändå, det är sociala mekanismer, psykologiska om vi vill. De hjälper oss att hålla ihop våra sociala sammanhang, för att om vi inte hade då ett regler, och två, känslor av skam och skuld, då skulle det inte fungera. Men sen är det väl också så att de här känslorna hos oss, alltså om det ska fungera bra, då borde det väl dels vara så att det faktiskt korrelerar med de regler vi faktiskt har. Alltså exemplet med koppen, eller om jag kör på någon annans bil, eller jag stjäl någonting i en butik, ja, men då måste jag acceptera konsekvenserna. Jag får betala för den trasiga bilen, jag får köpa en ny kopp till dig eller vad jag nu kan göra, och jag får böta eller hamna i fängelse om jag begår ett brott. Då är det ju så här ganska tydligt ändå att vi har regler och vi har konsekvenser för dem, men känslorna är ju intressanta. Jag ska ju känna någonting dåligt när jag har gjort något dåligt. Men som jag ser i alla fall, i det optimala fallet så, du vet, du är på toa, vi äter lunch, jag tappar den här koppen. Nej, tänker jag. Och först, nu pratar jag bara om mig själv här. Först så kanske det inom mig finns en liten millisekund av, oj, kan jag dölja det här på något sätt? För det tror jag är mänskligt så här. Kan vi sopa under mattan?
Ja, men
lite så här, det skulle jag vilja påstå att vi har nog en benägenhet att det inte är så kul att erkänna misstag. Men eftersom vi är vuxna så vet vi att all right, saker händer. Och då är det viktigt att vi bara gör rätt när det dåliga har hänt. Och då behöver vi liksom inte gå omkring och... För det är också det, om vi sopar under mattan och jag sopar undan den här muggen och säger ingenting. Sen kanske jag går omkring och känner då antagligen både skuld och skam jättelänge och mår dåligt.
Exakt. Exakt, jag håller med. Det är ju där att jag tänkte precis på det, om jag hade, alltså tänk om jag backar på någons bil lite grann. Och det
lite
finns
grann.
En chans att komma undan lite grann. Ja, men, och så kom, ja, men det är bara en liten sådär att... Ja, jag skulle kunna köra iväg. Jag tänker att om jag är en reflekterande människa så vet jag, ja, det här är vad du vill göra nu. Du kommer må så fruktansvärt dåligt. Du kommer känna, nu känner jag mig skyldig, men skammen kommer ju att växa. För att vad är jag för människa som, liksom, säg att jag gör det och sen är jag hemma hos dig och har sönder någonting. Alltså då börjar jag mata på och öka på min känsla av skam. För jag känner, vad är jag för människa som backar på någons bil, har sönder saker, kanske smiter undan. Då börjar ju skammen påminna mig om att den här människan vill jag inte vara. Jag vill inte vara den här. Medan jag kan tänka att i vissa andra fall så finns det människor som känner skam hela tiden. Som går runt och bara, oj, titta, vad dåliga, jag är dålig som person. Och de behöver ju hjälp att få förflyttningen till att känna, ja, men det är klart att det här inte blev rätt. Men det har ingenting med dig som person att göra. Så att vi är ju... Jag ser verkligen det att skamkänslorna som kommer hjälper mig att försöka fortsätta vara en bra människa. Att jag säger, fan vad jobbigt. Men jag körde på din bil och jag vet att, alltså inte bara för min skull så vill jag berätta för dig att jag körde på din bil, för jag vill inte ha skam, utan det ligger någonstans i den moralkompass som jag vill ha.
Exakt, och det har vi haft många gäster som har sagt, att det här med behovet av social tillhörighet, det är ju egentligen inte ett behov utan en nödvändighet. Vi behöver ju höra till gruppen, vi behöver höra till flocken, människan är ett flockdjur. Så att även om vi individuellt kanske ibland skulle vilja sopa saker under mattan och kanske till och med göra det, så har vi lärt oss att det är ju inte bara, det är inte bara att jag känner mig moraliskt högstående, för det tror jag egentligen inte är en drivkraft som är sådär jättestark, utan det är ju att jag får tillhöra flocken. Och då har vi också kanske lärt oss att om jag är rakryggad här, tar hand om situationen och tar mitt ansvar, så först kanske jag blir utskälld. Så kan det ju vara. Och då får det vara så. Men sen när det går över så har jag ändå respekt, för jag har visserligen gjort något dåligt, men det gör människor, saker händer. Det kanske inte var, det var inte liksom min mening. Då har jag också visat att jag är en människa att räkna med och jag får vara kvar i flocken.
Ja, och jag tänker, jag var inne på Minds hemsida och de har skrivit just det, att vårt sociala samspel med andra människor regleras till viss del, stor del av skam. Och det har under tiderna varit viktigt för vår överlevnad, för det motiverar oss att se till att vi hör till kroppen. Och därmed så är det också en viktig komponent för att kunna känna empati. Men de lyfter ju också det här att skammen kan slita i oss liksom, och att...
Vi kan fastna i det. Vi hör till kroppen, sa du, men du menar vi hör till gruppen, eller hur?
Ja, precis. Jag påstår att vi hör till kroppen också. Ja, den sociala kroppen. Men det är precis att det, jag tycker den här bilden blir så tydlig för mig i alla fall, att skammen är en tydlig markör att jag är på väg mot kanterna av vad som är socialt accepterat. Och i vissa fall är det fantastiskt bra när jag har backat på din bil, men i vissa fall så behöver jag utmana det när jag känner att jag tänker jättemycket på julen. Det är en jättestark så här känsla hos mig, att alla som stressar upp sig över den här fantastiska högtiden, att här behöver vi ju hjälpas åt att minska känslan av skam. Vi behöver ny social kompass som vi behöver hjälpas åt, vi som känner oss trygga, att hjälpa till och utmana, så att färre upplever skam kopplat till att inte ha överpresterat en högtid.
Och det här har vi ju pratat om mycket också i våra poddavsnitt om beteenden, att det enda sättet att ändra våra egna eller andras beteenden är ju egentligen att då jobba med olika typer av förstärkningar eller försvagningar. Mm. Alltså att om du bjuder hem mig på middag och det är Halloween och du inte har pyntat fantastiskt, så krädde jag kanske dig för att säga, gud vad skönt att du inte har köpt hela Halloween-kittet, för jag känner själv att det blir så himla uppstressat, eller något sånt där.
Ja, exakt.
Alltså det de åt och... beteenden vi berömmer och bekräftar hos andra, de får vi se mer av. Och ibland kanske man behöver göra det mot sig själv också, för att våga bryta med då sådana här normer som man tycker... För normer är ju regler. Och då kan man säga att det faktum att du ska ha det på ett visst sätt och bjuda med ett visst mått av lyx, det är också en slags outtalad regel. Men sådana detaljer, vi kan ju föra upp dem och prata om dem.
Ja, och där tänker jag att arbetsplatsen, fikaborden, även de digitala, är en fantastisk... När man, på lunchen måste jag springa ut och liksom, men hur mycket ska man egentligen... Vad är det viktigaste? Alltså att man kan vara med och rucka de här. Därför att vi ser ju också att, alltså, även om vi har pratat... Nu har vi pratat lite om att skam hjälper oss, så är det också så att hög skambenägenhet är relaterad till psykisk ohälsa. För att har man hög skambenägenhet har man ofta... väldigt höga krav på sig själv. Det är ofta kopplat till det. Det behöver inte vara att jag har mycket skam för att jag beter mig som ett praktarsel. Får man säga så i podden? Ja, nej,
det får man
inte säga. Jo. Men nu sa jag det. Ja. Det är inte nödvändigtvis korrelerar med att jag beter mig väldigt illa, utan det kan nog vara folk som beter sig illa som inte känner någon skam. Och det har mycket med uppväxt att göra också, vilken typ av uppväxt man har. Och det ska vi inte... den kaninhålet ska vi inte ner i nu, men
det är ändå bra att nämna kaninhålet lite grann, därför att vi kan ju se på, i alla fall på övergripande nivå, vi är alla individer olika, men på någon slags strukturell nivå så är det ju så att kvinnor oftare tar ansvar för det sociala sammanhanget och liksom ska lirka ihop och vara diplomat och fixa födelsedagspresenter till alla släktingar och kanske även fixa den här häftiga Halloween-pyntningen. Så jag gissar att fler kvinnor går omkring och känner då skam för att hemmet inte är städat, för att man inte bjuder hem på middag tillräckligt ofta och när man gör det är det inte tillräckligt bra. Och den sortens skam är ju inget vidare. Så det här är ju som ett, det är som ett reglage som vi borde kunna dra i upp och ner. Så jag menar, eller hur?
Nej, precis. Reglage, eller snarare att det börjar brännas. Alltså när jag rör mig, det börjar brännas någonstans. Men det ska inte börja brännas när jag skiter i och pynta och när jag säger så här, vet ni vad, jag orkar inte sminka mig eller vad det nu må vara de här. Ofta nu pådyvlat kvinnor så liksom normer som vi behöver rucka på, att det ska börja brännas när jag kommer tillbaka till det med att köra på bilen och ha så, men alltså att jag beter mig illa mot dig, att inte lyssna på dig, där ska det börja brännas och jag känner skam. Men det ska inte, men det är vissa saker där det inte ska börja kännas bränt.
Eller hur? Exakt, och då kan man ju, om vi jobbar med schabloner, könsschabloner, för det ligger ju någonting i dem ibland, så kan vi säga att även för män då, som kanske statistiskt inte tar lika stort ansvar för det sociala, så kan det ju finnas andra krav på att man måste till exempel vara lyckad och tjäna en hög lön. Det är kanske en press som inte lika många kvinnor känner. Och där kan man ju också ta och fundera på, är det så jag vill leva mitt liv? Är det den sortens skam jag vill känna? Eller vill jag snarare känna skam när jag aldrig hinner hänga med mina ungar?
Mm. Exakt, för den kan... Den kan ju faktiskt vara, vänta, det här är ett bra bränn. Jag känner att nej, men jag är inte som jag skulle vilja vara just nu. Jag lägger inte tillräckligt mycket tid på det som jag egentligen vill göra. Och då hjälper mig skammen att navigera. Men nu har vi mest pratat skam, men jag tänker just det där att vi, och det här är ju någonting som man säkert, om man har mycket skam, behöver hjälp med. Men att kommer vi göra misstag? Ja, typ varenda dag resten av våra liv. Och då blir det att, ja, kan jag i de flesta fallen känna att ja, nu känner jag skuld därför att jag hade sönder det här. Men det är inte för att jag är en klantig person, utan det hände en sak idag. Men om jag konsekvent känner att det här återupprepas, då kanske det kommer mer känslor av skam och de hjälper mig att förändra. Jag kan ju ta som exempel, med min ADHD så har jag ju känt jättemycket skam för att jag tycker att jag är värdelös på massa saker som jag tycker att det här klarar alla andra och jag klarar inte det, och har pushat mig själv enormt hårt och känt skam. Och i och med diagnosen har ju den hjälpt mig att flytta till, alltså jag måste ju fortfarande känna skuld när jag inte lyckas med vissa saker. Men jag lägger inte det på mig som skam längre, för jag vet att det här är någonting som är väldigt svårt för mig. Och det är ingenting som jag ska känna skam för, utan jag måste snarare säga att jag behöver nog det här i den här situationen, för att annars kommer det bli superknasigt. Jag skyller inte ifrån mig. Jag säger inte att alla andra ska behöva ta hand om det här problemet jag har, men jag på något sätt löser det, och jag känner fortfarande skuld när det blir tokigt, men inte skam.
Nej, precis. Någonstans är det ju alltid lättare att prata på beteendenivå, för att då är det lättare att se klart på vad är det som faktiskt händer. Sen så finns ju känslorna där också, de kan vi inte låtsas bort. Så att om vi känner mycket skam, precis som du sa, och vi kanske också konstaterar att det inte hjälper oss, ja, men då behöver vi hjälp med det. Men du var inne där på jobbet, att, ja, men precis, din ADHD-diagnos då, innan du hade den så kunde du inte sätta den rubriken på vissa delar av dina egenskaper och beteenden, och nu kan du det, och det hoppas jag och antar är en hjälp. Men om vi går till jobbet, på jobbet ska vi göra uppgifter. Det är ju en del av vårt uppdrag, och i det ligger ju också att bete oss på ett visst sätt förstås. Och då, om jag har lovat att vara klar med en grej den här veckan till exempel, jag ser att fram till fredag, jag har 3 dagar kvar, det kommer inte gå, jag har prioriterat andra grejer, oavsett anledning egentligen. Det kan vara slarv, det kan vara glömska, eller det kan vara att jag har suttit i den där berömda skiten. Ja, men då känner jag skam. Och det är väl egentligen bra. För det är en signal som du säger. Det bränns och någonting säger till mig. Hörru, det här behöver du ta tag i.
Ja, eller är det bättre att du känner skuld? Alltså jag tänker om du generellt alltid lämnar in saker i tid. Mm. Och så är jag din chef. Och så kommer du bara, alltså, eller du, det kan också vara så att du håller skammen inom dig och kanske kommer med en bortförklaring till mig. Men inombords så skäms du och känner skam. Och ja. Skulle det vara bättre då att du kände så här, jäklar, det här blev ju jätteknasigt. Jag måste förändra det här, men jag är inte en slarvig person. Jag tänker att det beror på dig, hur det ser ut över tid liksom. Att,
ja, men
jag tänker att om vi vill...
Ja, precis. Nej, men visst, det är ju en grej det här att vi ska skilja på våra egenskaper och våra handlingar. Ja. Så att om jag blir sur på att du är sen med någonting, ska jag inte säga, ska du alltid vara så där sen? För då har jag attackerat din person och det är svårt för dig att försvara dig mot det ändå. Sen kan det vara så att du ofta är sen, men då borde jag istället säga, Ann-Sofie, skulle vi kunna göra något åt det faktum att du ofta kommer för sent? Alltså du är inte en människa som alltid slarvar eller alltid sen. För då pratar vi om beteendet. Då skulle jag kunna säga, kan jag hjälpa dig på något sätt? Ska vi sätta en annan tid? Passar den här kanske inte dig, du vet. Om vi fokuserar på beteendet så blir det lättare att komma överens. Och kanske även med oss själva. Men sen måste vi hantera våra känslor. Och du sa det, ska jag känna skam när jag inte lyckas med något? Ja, men jag tänker att det beror på hur man tolkar det här med skam. Jag tycker ändå idag då, när jag har gjort upp med den här bilden av skam som något som bara finns i en gammaldags ond kyrka. Nej, men då tycker jag att men det är en bra signal. Det gör lite ont i bröstet när jag ser det här och jag inser att jag måste göra något nu. Jag måste hantera det här. Och då är ju skammen bra. För att jag har som en skuld. Det betyder att jag har lovat något som jag ser att jag inte kommer klara av. Och har jag fortfarande lite tid på mig här, då kan ju skammen, den behöver inte vara kvarliggande. Den behöver inte förstöra mitt liv. Den behöver inte ens förstöra min dag. Men det är en signal som säger mig att men nu måste jag höra av mig till Ann-Sofie. Jag klarar inte det här, jag är ledsen. Men kan vi hjälpas åt och ro i hamn på något annat sätt? Mm.
Alltså det jag hör där, det är ungefär som att om du bara kände skuld, då skulle du bara säga, nej, nu blev det lite sent, ber om ursäkt, fixa det. Skammen, den hjälper dig om du, och jag tycker det är så läskigt att prata om det, för det är så många som har för mycket skam. Men här låter det som att den där skammen, den skulle få dig att, jäklar, det här vill inte jag ska hända igen. Mm. Så att jag löser det nu, men det känns också i kroppen och jag vill se till att så här vill jag inte vara. Då får det dig till någon typ av förändring. Men jag tänker, om vi tänker en organisation där vi tror att väldigt många skambelägger sig själva. Alltså jag tänker att det här är också nu ute på farliga marker här. Men jag tänker att jag har inte rätten att skambelägga dig. Jag kan skuldbelägga och säga, Boel, när du inte lämnar in i tid, det blev jätteproblem. Men då pratar jag till beteendet. Ja. Och säger, hur kan vi hjälpas åt så att det här sker? Och sen, du äger din reaktion. Men jag tänker att om vi är en organisation och generellt så tänker vi på skamskalan så har vi för mycket skam. Man skäms för att man inte är med på träningen på lunchen, att man inte gör ditten datten och massa saker på fritiden. Och vi vill minska skammen i organisationen, så blir ju semantiken och hur vi pratar om när saker blir fel otroligt viktig. Att vi håller oss till, nu blev ju det här inte så bra. Vi vet att du vill väl och är en fantastisk liksom, person. Men vi måste ju se till så det här inte upprepas igen. Och så stannar jag i beteendefokuset. Och jag tänker att som ledare till exempel så känner jag säkert av att här har jag någon som kommer ta på sig det här på ett fruktansvärt negativt sätt.
Mm.
Och var väldigt negativ. Men jag vill ju prata till att nu blev det ju lite, vad var det som hände där i onsdag som gjorde att det blev så här på fredag? För att du, jag vet att du egentligen är så noga liksom. Man får känna av, som alltid, människor.
Nej, men precis. Och jag kan ju tänka mig, alltså vi har ju öppnat en Pandoras ask här och ingen av oss är psykologer. Yes. Och vi kanske skulle till och med bjuda in någon för att reda ut det här på djupet. Men
skamavsnittet.
Men för det här som du säger, skuld, ja bra. Skuld är ett slags gap. Jag ser att det saknas någonting här.
Ja.
Eller hur? Mm. Yep. Skam, det är en känsla som då triggar mig att kanske stänga det här gapet och då är det bra.
Mm.
Men om du inte vill skambelägga den här personen som alltid tar på sig allt och som ligger vaken på nätterna och aldrig känner att hen har gjort tillräckligt. Mm. Nej, det är ju inget bra. Men personen som faktiskt har betett sig illa men kanske inte förstått varför. den som har jagat en kollega på helgen och gjort att hen inte har kunnat sova på natten. Den kanske jag vill ska känna i kroppen och inte bara förstå att det här är ett normbrott i vår organisation. Förstår du? Att, nej men, du,
ja, jag fattar. Den här känslan, jag förstår, jag har gjort fel. Jag har inte varit snäll mot någon här när jag har gjort så här. Ja,
och förutom att det inte har varit...
Och då blir det så intressant. Ja, räcker det att känna sig skyldig? Eller behöver jag komma åt skamkänslan för att jag verkligen ska få... liksom...
Ja, men jag tror att man behöver känna skam därför att även om den personen inte måste älska sin kollega så måste man förstå att det inte är schysst. Vi gör inte så här. Och tre, det leder ju till att vårt gemensamma jobb funkar inte. Alltså det vi ska göra och leverera, det blir ju bara dåligt. Nej. Så det är flera aspekter där liksom. Och jag tyckte också det var kul när du sa alldeles nyss här, får man säga i den här podden, får man säga så här, nu säger jag det. Det var ju ett sätt för dig.
Ska jag skämmas nu?
Ja, det var ju ett sätt för dig att, jag tänker att så, det är så antagligen vi gör i vår, runt fikabordet. Hörrni, jag var så sugen på att skippa den här grejen som jag har på mina arbetsuppgifter och det kändes så tråkigt, men det kan jag ju inte göra, eller vad säger ni? Är det så? Alltså man kan ju vädra saker på
testa.
Ett sätt.
Exakt. Då jag tänker så här, jag gör så här liksom till jul och alla bara hejar på, för de tycker själva så här, fy fasen vad skönt med någon, så för det där jag tänkte att vad skönt det vore att slippa det där. Så att jag vill verkligen göra det här medskicket att liksom reflektera kring det här, vad liksom, vilka liksom skamkänslor är bra och vilka skulle vi kunna liksom belysa och kanske, nej, det där bör man faktiskt inte alls skämmas för det säger man ofta, nej det ska du inte skämmas för. Alltså det ska du inte skämmas för man vädrar ju ofta i trygga rum att, eller så vill man liksom verka, jag tänker också att man försöker verka lite visa vad man står för genom att säga så här, ja men man borde ju och man ska ju och så kan man, ja du vet, ja, det här är jätteintressant. Jag tycker också det vore jätteintressant att se liksom djupa i det här psykologiska i det här, vad som händer i kroppen när, eftersom det då har hjälpt oss överleva och hålla ihop socialt, så liksom hur kan man få ta tillgodo det eventuellt och positiva av det som vi ändå har belyst, att det hjälper mig med en kompass.
Ja,
men,
ja, och jag tänker precis, alla vi som interagerar med varandra och ledare som ska leda, det är ju värdefullt att förstå mekanismerna och hjälpa både oss och andra att inte fastna i de här skamlägena, för att det kanske inte hjälper oss framåt, men också kunna känna de här känslorna när de bör trigga ett beteende som får gruppen att funka bra ihop. Liksom.
Ja.
Det var jätteintressant att snacka med dig om det här, Ann-Sofie. Ni som har lyssnat, ni får jättegärna höra av er och berätta vad ni tänker och tycker och vad ni skäms för och vad ni känner er skyldiga till. Nej.
Någon norm som ni vill rucka på, det älskar jag att höra om. För det vill jag gärna hjälpa till med, om jag håller med om den förstås.
Ja, precis. Men låt oss diskutera. Ni hittar oss på LinkedIn. Följ oss där, dels Health for Wealth då, och sen gärna oss som personer på LinkedIn. Kommentera på det vi skriver så diskuterar vi. Och så hörs vi förstås om en vecka igen.
Och vi tackar våra samarbetspartners motivation.se, Agda Media och som sagt, vi hörs nästa vecka igen eller på LinkedIn innan dess. Må så gott! Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.